En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Oskar Kisk heter jag och har i vanlig ordning med mig Daniel Disko Kristoffersson.
Yes, ja, det är mycket bra.
Ja, det är alltid mycket bra.
Det är mycket bra, men det har ju varit en hektisk omgång får man säga. Går ju inte att komma från att Malmös totala kross av AIK med 5-0 sticker ut mest. Men även att Halmstad BK är med i toppen av Allsvenskan. Vem hade kunnat tro det efter en rätt imponerande bortaseger mot Värnamo. Så hatten av för Halmstad, hatten av för Malmö. Och sen har vi ju väldigt många fina matcher ikväll också.
Det har vi. Och en cupfinal att blicka fram emot i veckan.
Som jag tycker har adderats lite, ja, vad ska man säga, lite matcher i matchen där efter den här holmgången som var här senast med Malmö och utvisningen på Tokmak Nguyen och att det var hetsigt och sådär. Så att det var länge sedan jag såg fram emot en match så mycket som jag gör faktiskt mot cupfinalen mellan Malmö och Djurgården på onsdag här. Det ska bli ruggigt spännande. Det ska ju sägas också att det var ju på konstgräs som det blev sådana där tuffa dueller. Det brukar ju bli mycket värre på vanligt gräs. Så att det blir spännande.
Kan nog hända en hel del nere i Malmö.
Så känns det faktiskt.
Mm. På tal om Malmö så har vi ju en väldigt trevlig gäst med oss. Han heter Andreas Georgsson, tidigare i Malmö FF bland annat. Vi kan väl börja med att ställa frågan, hur är läget?
Det går bra, tack så mycket. Hur är det själv?
Det är mycket, mycket bra, tack. Vi har lite spännande matcher. Vi ska prata om dig. Du är huvudtränare för Lilleström Sportklubb i Norge nu för tiden. Hur har säsongsinledningen varit?
Den har varit bra, väldigt intensiv med serieomgångar och cupomgångar från början, så att det har varit härliga engelska veckor med dubbla matcher.
Två segrar, ett kryss och två förluster hittills i ligaspelet. Vad kännetecknar er just nu?
Nej, men det är väl som det är i början på en serie. Vi tyckte egentligen vi hade en fin trend genom försäsongen och fick på plats mycket i vilken kultur vi vill ha tillsammans, men även vilken identitet vi vill ha när vi går ut på planen, och tyckte oss ha kommit ganska långt och blivit slagkraftiga i någonting som vi också är stolta över spelmässigt i klubb och spelare och stab. Och sen kommer såklart tävlingsmatcher och fyllt med folk på läktarna och tv-shower och tv-kameror på plats, och så blir det lite mer anspänning och lite mer känslor att ta hänsyn till också. Utöver bara det rent spelmässiga, och då har det väl varit lite upp och ner tycker jag, inte riktigt lika stabilt. Vi har ibland ryckts med i matcher och tappat riktningen lite grann, men det har också funnits väldigt fina delar och jag tycker att vi bör hitta rätt med det mesta.
Erik Larsson och Felix Watt, två allsvenska bekantningar där den sistnämnde är den som har utmärkt sig mest då. Mål sist, rött kort senast, hur ska man bedöma Djurgårdslånet?
Ja, det återstår väl att säga. Det brukar vara bäst att bedöma värvningar i slutet av perioden när de är i en klubb. Men man kan väl bara konstatera att han har kommit snabbt in. Han kom in väldigt sent, precis sista dagarna på transferfönstret. Och då är det alltid lite osäkert hur lång tid kommer det ta innan man blir lugn och trygg i gruppen och börjar bygga relationer med både spelare och då människor runt omkring sig. Och det tycker jag väl har gått snabbt. Och Felix har bidragit från dag ett egentligen i de matchminuter han har fått. Så utvisningen nu var otroligt olycklig egentligen, i en situation där han är ganska nära att göra 2-0 eller kanske få en straff. Och istället så blir det en knepig situation när han ska resa sig och han sparkar till en back som slänger sig och då är det rött kort och en avstängning såklart. Så att väldigt olyckliga sekunder där faktiskt.
Han kommer säkert tillbaka starkare. För oss som inte ser så mycket norsk elitfotboll, hur skulle du beskriva skillnaderna mellan serierna kanske då i tempo, i kvalitet och liknande?
Nej, men jag tycker väl just att tempot och fysiken är den största skillnaden. Det är en liga där jag tycker fler lag har en ambition att gå upp och störa motståndarna och faktiskt försöka pressa högre och vinna bollen lite högre och ställa om i hög fart. Så att om min magkänsla så här fem omgångar in är väl kanske att lite serien påminner mig lite mer om Championship än vad den påminner mig om Allsvenskan, där också lagen har ofta en väldigt tydlig identitet. Sen kan den se väldigt olika ut från ett lag till ett annat, men man är väldigt tydlig i det man vill göra och bra på det man vill göra. Så att man går aldrig säker, känns det som, och det är väldigt sällan så att ett lag bara liksom lägger sig lågt och låter initiativet gå över till motståndaren, utan det finns en större ambition, tycker jag, från fler lag att göra matchbilden till sin egen.
För egen del då, Andreas, vad var det som gjorde att du hoppade på just ett huvudtränarjobb igen? Du har haft många olika roller i Malmö, bland annat sportchef, och du var i Brentford och Southampton och sånt där.
Nej, men det har egentligen varit sen jag kom upp i MFFs A-trupp som assisterande och började liksom komma in i elitfotbollen, så har det växt inom mig att jag vill gärna vara huvudtränare för att få se om när jag får hela chansen att påverka ett lag och ett spel, hur bra effekt kan jag få tillsammans med spelare och tränare då. Men sen har det väl dykt upp en del väldigt spännande uppdrag under resans gång, och jag har också hela tiden försökt tänka att vad behöver jag för att förbereda mig på den dagen jag står som huvudtränare. Så att de erfarenheterna jag har fått i Malmö, Brentford, Arsenal och Southampton har ju varit guld värda, tycker jag, när jag nu landat och ska vara den som pekar ut riktningen. Så att det har väl mer varit det, att i väntan på att rätt timing och rätt typ av klubb, där deras behov matchar det jag tror jag är bra på. Och så kändes den här lilla som kom. Det kändes som en väldigt bra fit. Det de letar efter är nog mycket av det som jag tror jag är bra på.
Vad är kraven på er då i år?
Nej, men Lillestrøm har typ 5:e, 6:e störst lönebudget i Norge, och det finns väl en tydlig förväntan att man ska i alla fall vara där. Och sen så tänker vi att över tid vill vi också slå åt sen och prestera bättre än förväntningarna, men ungefär så.
Hinner du följa någon allsvensk fotboll?
Ja, men man vill ju alltid se de lagen man har varit i nyligen, så både Malmö och de här tre engelska lagen försöker ju titta på highlights i alla fall och någon match då och då, men just nu är det mest Arsenal, för min son är Arsenal-supporter, så jobbet och familjen tar mest tid, och där kan man då liksom smyga in familjetid och samtidigt få se lite av ett gammalt lag. Så då, det är väl faktiskt mest om jag lyckas se just nu, men absolut bitar av de andra lagen också.
Malmö leder allsvenskan efter 6 omgångar. De har gjort 18 mål, släppt in 1 mål. Hur skulle du summera och kommentera deras säsongstart?
Nej, men det är väldigt imponerande. Man kan alltid prata om att Malmö har en bred och en väldigt spetsig trupp och ett väldigt, väldigt bra tränarteam. Men du ska också få ihop det. Och det är lag som försöker göra livet svårt för dem varje vecka, men hittills är det ju väldigt imponerande hur dominanta och hur trygga de har varit genom de här matcherna.
Håller du kontakt med gamla kollegorna i MFF?
Det blev inte så liksom vardagligt. Lite då någon kontakt med Daniel och likadant med Jaime, som har tagit över en hel del av mina arbetsuppgifter där. Så att lite grann blir det. Men de snurrar på i sina hamsterhjul och jag i mina. Så att det blir inte så mycket sociala kontakter.
Du, är en het debatt här i Sverige har ju varit VAR och införandet av det. Nu var ju Reinfeldt ute här och sa att ja, de kommer inte införa det eller lägga något förslag om det. Har du någon erfarenhet av det i Norge, och hur tycker du fungerar där?
Nej, men nu har jag ju varit i 2 ligor där det inte finns, Championship och Allsvenskan, och i 2 ligor där det finns med Premier League och Elitserien, och för mig är det solklart. Så som VAR är idag, så tycker jag man är ute på en farlig väg. Det riskerar för mig hela den här magiska känslan i fotboll med att ett mål kan vända känslorna rakt upp och ner. Vilket är det underbara med fotboll, att man får ut så mycket oro eller förväntan, och så blir det liksom en eufori när målet går in. Och när du konsekvent måste titta ut mot sidlinje och på vardomare och så här, så hela den här liksom känslovågen vågar man inte släppa ut längre. Och för mig så väger det tyngre än alla argument. Jag tror det är det som gör fotbollen till världens finaste och mest uppskattade sport. Och då tycker jag man är på en farlig väg när man är beredd att riskera det vecka ut och vecka in. För att det kan man inte ta för givet. Helt plötsligt så tröttnar publiken och spelarna och klubbarna. Och det är inte säkert lätt att vinna tillbaka den knistan och den speciella grejen som ett fotbollsmål är. Så att jag tycker det är en ren befrielse när man har varit i ligor där det inte har funnits, måste jag säga.
Har du fått någon uppfattning om liksom debatten i Norge, hur det har tagits emot där, och har liksom, vad säger folk där och klubbar och supportrar och sånt där?
Min känsla är att det är som på andra sidan, först när det kommer så tycker man att ja, men det är väl bra med mer rättvisa jobb också där från början, att fler rätt beslut och mer rättvisa, och sen upplever man det och så upplever man nackdelarna med det, och så svänger de flesta och känner att detta är inte värt det. Ungefär samma trend verkar vara här, utan att jag känner av i hur det är alla vrår. LSK är ju väldigt tydlig, både supporter och klubb. De röstade emot det till en början och de är aktivt emot att ha kvar det. Så att här är det väldigt tydligt.
Skönt det. En annan typ av moralisk rättvisa i alla fall. Du jobbade innan LSK som ansvarig för fasta situationer i Southampton, som då fortfarande spelar Championship. Vad kännetecknar en bra strategi för fasta situationer?
Men framförallt att man har lyckats göra det till någonting som är viktigt och som man är stolt över att vara bra på. Det har ju traditionellt inte riktigt den statusen i de flesta fotbollslag, utan det blir ofta bara något nödvändigt ont som ska städas av under träningsveckan och under förberedelserna. Men fler och fler lag börjar ju vända på det lite och liksom sätta ett himla värde på det. Så att de lagen som får till att både spelare och tränare tycker att det här är viktigt. Det här är viktigt att vi gör med ett jäkla fokus och med en tydlig idé och en tydlig process. Det är det viktigaste. Det är viktigare än exakt vilka briljanta rutiner eller överraskningar man har till motstånd, tycker jag. Utan en väldigt stabil process som följer en riktning och där alla är 100% motiverade att bidra. Det är för mig den stora grejen.
Ofta brukar man ju nästan raljant prata om Stokes Rory Delapinkast från förr, medan kollar man på till exempel Malmö FF, de är ju helt överlägsna även när det kommer till just fasta situationer. Vad utmärker just dem av det du har sett hittills?
Nej, men det var ju ett tydligt tag som vi gjorde faktiskt redan när jag var där, att det här behöver få seriöst med ansvar, och Martin Falk som togs in som assisterande hade mycket kloka idéer och fick ett väldigt tydligt ansvar för det. Sen tror jag han och Henrik och hela gänget fick en skjuts av att Pontus kom hem och så otrolig passion för det varje dag i omklädningsrum, på träningsplan och till match. Så att de har fått till en härlig mix där, tror jag, att såklart väldigt bra spelare både på att leverera boll och attackera boll. Men också en total övertygelse att detta är viktigt för Malmö FF. Så att det går att vara de som spelar den vackraste fotbollen och också är bäst på fasta situation.
MFF kom ifrån 5-0 mot AIK. Det ser inte ut som något lag ska kunna stoppa dem. Nu väntar Djurgården i cupfinalen. Hur ska man ta sig igenom Malmö FF på ett liksom rimligt sätt som motståndarlag?
Nej, jag tror man måste attackera matchen för att vinna den och få verkligen försöka förstöra momentum och förstöra den här dominansen som Malmö har. För att ska man bara riskminimera och försöka liksom överleva, så tror jag egentligen bara att det är en väntan på en avrättning. För då är Malmö för skickliga. Till slut tar de sig till ytor där det är svårt att försvara gång på gång. Så att det gissar jag är det Djurgården kommer att försöka, men det är inte så lätt när man åker till Malmö stadion.
Nej, det blir tufft. Speciell supporterkamp också med 8000 från varje lag. Om vi pratar dina övriga lag, dina tidigare lag då, Southampton och Arsenal, båda i respektive toppstrider där det ser ut som Southampton får spela playoff. Men Arsenal har något form av minigrepp om ligan, eller de försöker i alla fall. Tror du att de går segrande ur det till slut?
Det känns som ett rent 50-50 där man har svårt att se varken City eller Arsenal förlora matcher just för stunden, och i så fall så vinner väl City. Så det är frågan om något av de två lagen går på en nit och de andra vinner, men det känns väldigt öppet. Det är väl världens två bästa lag skulle jag gissa.
Det kan väl argumenteras för, men jag kommer inte säga emot här nu. Andreas, stort tack för att du var med, så önskar vi lycka till då i Lilleström och i norska serien.
Tack så mycket.
Ha det bra. Ha det
bra. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Disco, jag tänker att vi måste lägga lite tid vid matcherna som spelades. Vi kan inte bara nämna att Malmö slog AIK med 5-0.
Nej,
det var ett bra AIK som alltså blir överkörda.
Ja, precis. Och, ja, men det vi var inne på tidigare, jättestabila bakåt och en sprudlande offensiv med en briljant Namazi. Det är liksom, man ser inte nu vilket lag som ska kunna stoppa dem, men fast det finns en del som gör, som aspirerar på det. Men det är klart att Malmö ser otroligt starka ut. Man får ju bara hylla värvningsarbetet de har gjort här. Till exempel sån som Stryger Larsen är ju, var klass rakt igenom. Man hittar en sån spelare som Derek Cornelius som kanske var lite osäker på vart han stod när han kom från MLS, men är ju liksom en av allsvenskans, ja men just nu kanske bästa mittback och ser ut som en gigant. Och ja, det borde vara rätt många klubbar som är hugger på honom med tanke på den kvalitet han har visat. Och ja men mittbacksparet Pontus Jansson och Derek Cornelius, det är ju ruggig klass och det är svårt att vinna dueller i luften där, så det är klart det är
svårt att vinna en duell på marken också.
Ja, precis. Nej, men så att det är ju en riktig maktdemonstration, var ju modell värre som jag skrev. Och ja, det är lite annorlunda nu när Djurgården går in med 1-0 från Gais. Är också en ganska bra, perfekt uppladdning för dem. Inga skador, vad det verkar. Och Lukas Bergvall kör ju hela matchen. Gulliksen kanske ett litet frågetecken sedan tidigare, men bör köra han med. Det var ganska enkelt mot Gais utan att förta sig, kunde lufta bänken. In med Magnus Eriksson och Lukas Bergvall och Danielsson vilade. Så att det känns som att båda lagen har fått två bra uppladdningar inför den här finalen. Och det ska bli väldigt spännande. Som jag sa.
Dessutom verkar MFF ha fått ihop gruppen på ett väldigt, väldigt snabbt sätt. Och det är klart det är lättare. Vinner man 6 raka matcher går man och ler. Men det känns redan från start som att de är polare även vid sidan av planen.
Ja, men så är det ju. Och det är väl det som var lite frågetecken då för Rydström som tränare. Han hade ju aldrig innan han kom till Malmö behövt hantera så många stjärnor och så många stjärnor som eventuellt skulle bli missnöjda. Det gjorde han ju väldigt bra och har ju fortsatt att göra väldigt bra. Så att han har nog väldigt bra på gång där också. Jag tror liksom han har sålt den här idén just med rotation som de har faktiskt har gjort då en del. Friedrich här stod ju några matcher tidigare och Penny har också roterat en del, fast han känns som väldigt given nu då. Det blir bara Nanasi som är supergiven i det där laget, känns det som. Så att väldigt mycket som Malmö gör bra nu, och ja, det ska mycket till för att de ska få stryk.
Och samtidigt känns det är dubbelt för AIK, för 5-0 är rätt tunga siffror att åka på. Samtidigt så spelmässigt så sticker de ju upp ett par gånger. De har kanske matchens första riktigt farliga chans. Ja. Så att jag tror, kan man skaka av sig resultatet och bara se till insatsen mot Sveriges just nu överlägset bästa lag, då kan man ändå se det som en liten seger i alla fall. Alltså, men just det spelmässigt.
Ja, jag förstår vad du menar, men det blir liksom 5-0 som någonstans spelarna var med också. De bad om ursäkt till supportrarna och sådär också. Det blir ju det som sätter sig kvar på nät innan, och att det var avgjort så tidigt också med tanke på att det var en seriefinal, att det var många från AIK-supportrar som hade åkt ner. Liksom. Det är väl det känslan som ligger kvar. Det är klart det är svårt att skaka av sig samtidigt då. Ja, det är sällan man ser också att liksom Henning Berg byter ut Pitta som Modesto bland annat, för han har i princip gett upp att de ska spela när de kan vinna matcher istället. Så att, det var mycket som var unikt med den där matchen. Men som du säger, kan AIK skaka av sig och bara titta på prestationen och liksom studsa tillbaka. Så att det är liksom ingen skam att förlora mot Malmö, och sen ska det inte bli 5-0 kanske.
Inte riktigt rättvisande där. Värnamo, Halmstad bollklubb var ju någon slags Hallandsderby, för det spelas ju Varberg.
Ja, precis.
Stackars Värnamo, man lider med dem.
Ja, men det är klart att Halmstad är ju det lag, förutom Malmö, som har imponerat mest. Vem hade trott att de skulle vara så här högt upp i tabellen och ha tagit sådana här imponerande serier som man har gjort.
Och här var det ju faktiskt relativt rättvist om vi sett. Absolut. Skapade chanser.
Absolut, Mohamed gjorde 2 mål och Marcus Olsson gjorde mål. De vinner 3-1 bortaplan, visserligen i Varberg då.
Neutral plan,
precis. Men nej, ruggigt imponerade av Halmstad såklart. Och de har fått mycket skit för liksom att de har parkerat bussen, men de har gjort helt rätt, visade sig nu. Och jag menar, det handlar ju om poäng och vinster och sådär. Nu vinner man ju 3 mål, så det är liksom ingen som kan säga att de parkerade bussen där, utan de visar ju de också att de kan vinna på hyfsat olika sätt också. Så att det blir spännande att se vart det tar vägen här. Magnus Haglunds lagbygge med Pelle Olsson som är med lite vid sidan om där. Så att nej, men i ruskigt imponerande.
Häcken Norrköping slutade 1-2. Det blev ju ett, som vi har sett tidigare, ett uppspelsmisstag som blev avgörande.
Ja, igen då. Det var ju Kalmar förut, nu är det Häcken igen. Och, men de bjuder ju på det där målet, och det är klart att det ger ju ett Norrköping som har återfått självförtroendet. Är ju extremt viktigt då, att få den där boosten som de får i och med det där målet. Då. Och sen är ju, man har varit lite osäker på vart Häcken, ja, Norrköping också för den delen, men också lite osäker på var Häcken står. Nu kan man nästan säga att det känns lite svajigare med Häcken än vad de har gjort tidigare. Jag kommer ihåg, de ledde med 3-0 mot Djurgården, det blir 3-3. Nu har man åkt på några liksom mindre bra insatser här, och det här var ju också ett ganska hårt slag hemma mot Norrköping då. Men Norrköping känns som att Andreas Alm har fått ordning på i alla fall en stor del av det de var ganska dåliga på innan då, just när de blir stabilare, de har fått till den här offensiven, och så har de ju spetsspelare Traustason och Totte Nyman, och framförallt och Tim Pritsa som ser väldigt riggen bass ut och har ju liksom ser mer och mer ut som den här fyndvävning som de behövde.
Superfarlig trio framåt.
Ja,
men Häcken har, som jag kan tycka, lite samma problem som Djurgården har ibland, att det blir, alltså det saknas någonting offensivt, ja, att ta egna initiativ, och då blir det här handbollslidet som rullas runt och rullas tillbaka. Det kan vara jätteeffektivt i att trötta ut motståndare, men har du en ganska stabil motståndare som redan har gjort mål, ja, då är det tufft alltså.
Ja, och sen så har de inte fått igång de här Amane, och de har inte fått igång Chiluffa på det sätt som de har gjort tidigare.
Lajon är väl den som har,
ja, exakt, men det är väl de här kvalitetsspelarna som behöver leverera Ristic gång på gång.
Även han.
Ja, precis, men nej, jag skulle vilja se framförallt Chiluffa och Amane Rom. Jag ser väldigt mycket av det. Vi talar om väldigt stora summor han ska gå för. Men ja, fortsätter han så här så blir det svårt att få till den här sommarflytten.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Spelades ytterligare en match, den spelades mellan Djurgården och Gais, och jag har skrivit att det var ett ganska svagt Djurgården som ändå gjorde jobbet mot ett ganska bra Gais som jag tycker fortsätter imponera med någon form av egen spelidé. De vågar ändå ta för sig på ett sätt som vi kanske inte trodde när vi tippade tabellen.
Men just med tanke på spelschemat och just med tanke på att det är cupfinal, att Djurgården vinner lätt, man vilar Marcus Danielsson, man bänkar Lukas Bergman.
Inte helt lätt.
Nej, precis. Men man tar ganska stabila poäng, och det var ju inte så här att Gais skapade så här våldsamt många chanser, nej, att Videll sätter sig och gör en så här supermatch. Så att det är ganska stabil seger. Det tror jag man kan unna sig lyxen. Och när man unnar sig lyxen då, vila nyckelspel, så tror jag man köper en sån seger. Det säger väl en del om kvaliteten också när man gör en ganska dålig match men ändå vinner med 1-0 mot ett lag som bevisligen har vunnit en del matcher här i början. Så att,
Axén var inne på det och sa att så här, när säsongen summeras så är det ingen som bryr sig om hur det här såg ut.
Nej,
det är 3 poäng och det är väldigt viktigt i ett tufft spelschema.
Ja, verkligen. Och sen är det just att cupfinalen då, de gick ju all in på den, det märkte man ju. Och jag menar, Lukas Berve hade väl aldrig fortsatt spela matchen ut om han inte hade blivit skadad, eller om han hade varit en allvarlig skada. Så jag tror väl att liksom det också känns väl hyfsat safe att han spelar. Sen är det Gulliksson som är ett frågetecken, men det var han ju redan innan matchen, så att...
All press på MFF ändå.
Ja, så är det. Och Djurgården kan gå in och spela helt avslappnat. De liksom har ju ingen press på sig att vinna. De har allt att vinna. Så att, och de har gjort bra matcher där nere i Malmö, ska vi komma ihåg.
Och förra året var ju vid vändningen med Marcus Danielsson straff där, va?
3-2 vann de ju också något år där när de låg under, va? Så att, de har gjort en del bra insatser där.
Mm. Hur går tankarna, de tidiga tankarna, lite mini-kamikaze-tips?
Nej, men tidiga tankarna, jag tror att Djurgården in med en ganska bra känsla, vilket såklart Malmö gör också. Malmö är stora favoriter, jag tror ändå att Djurgården har en skrällchans, men just med tanke på att man fått vila en del spelare och att man liksom kan slå i underläget tror jag är väldigt bra, och sen så kommer det ju vara ganska 50-50 på läktaren, va, tror jag väl, i en sån här cupfinal. Det tror jag också, att Djurgården kan liksom komma in med de här bortaföljet, det blir liksom en laddade borta supportrar som kommer dit, så jag tror absolut att Djurgården har en chans att skaka Malmö, det tror jag.
4 matcher ikväll också, där kanske den största nyheten, Josef Erabi, skadad, missar hela vårsäsongen.
jättetungt för Malmö, eller för Hammarby såklart, som fortsätter att få hårda smällar. Det var någon som inte skulle bli skadad, så var det Erabi då.
Och Vinter från början då?
Nej, ja, Vinter var ju den största smällen. Det är ju liksom ett dråpslag redan där. Så att Hammarby får nog se den här säsongen mer och mer som en mellansäsong. Det är svårt att se att de ska kunna värva sådär jättemycket i sommar. Och det
är väl 15 lag som
står mellan säsongen. Men det känns väl också som att det får vi se vad som händer med Adjane. Nu ser ju kanske Lorient ut och de i kvala sig kvar i ligan som bäst, och de har ganska tufft schema här. Så att då blir det ju så att Adjane kanske inte köps loss då för de här, vad är det, 55 miljoner direkt och sen 25 i bonusar som de skulle få i en sån här rekordaffär. Så att, men det finns säkert andra klubbar som är intresserade av att köpa loss honom, men jag menar bara det att den liksom osäkerheten också är väl ingenting som de behövde, utan det är mer att de ville vilja in pengar så de kan förstärka den här truppen. För det, jag tror att det behövs förstärkning i sommar till Hammarby om man nu ska lyckas ta en topp 5 placering. Och sen kommer ju Djukanovic säljas, sen kommer säkert Kurtulus säljas också, så det kommer bli lite rullians tror jag. Och en del jobb för Hjelmberg, de har redan börjat kolla på ersättare på mittbacken till exempel.
Mm. Du är på plats ikväll på Tele2 Arena.
Ja, de Västerås gjorde ju en väldigt bra match där senast och vann ju i cupen. Får se om Hammarby har gjort läxan lite grann. Det är nog lite mer svårspelat för Västerås nu. De är nog lite mer, ja, det är klart att lagen är mer pålästa på dem. De har inte det överraskningsmomentet som de kunde ha tidigare. Man kanske inte var så liksom lika bekant med deras spelstil. Nu vet man ungefär vad de går för, och det blir spännande att se igen vad Västerås kan hitta på mot Bayern och liksom hur man tar sig an den här matchen.
Mm. Sen åker vi till Malmö och bevakar cupfinalen.
Ja, det blir härligt. Mm. Härligt avbrott i allsvenska lunken med den här cupfinalen här på onsdag. Nej, vi kommer ju vara där nere då på imorgon. Tisdag, där det är presskonferenser och vi ska väl göra poddar. Och det kommer bli mycket, mycket som händer där på cupfinalen. Och sen så blir det väl inför podd på onsdag och match. Och sen får vi väl snacka ner matchen rätt snabbt där efteråt då.
Så kör vi live från nattåget.
Nattåget hem, ja, precis. Det fanns inte så många biljetter där och boka, så det blev nattåg. Men det blev härligt. Lite flashbacks från när man var tonåring och åkte tåg. Det var senast tror jag åkte nattkupé.
Mm. Det blir spännande.
Ja, verkligen.
Vi håller kontakten. Det blir massor av härliga poddar inför cupfinalen. Det blir supportervinklar. Det blir säkerhetsaspekter. Det blir Sportbladets profiler. Så häng med.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Låta folker.